Välkommen till VE-podden med Åsa och Ulrika. Dagens program kommer handla om vad är egentligen working equitation?
Precis, så idag tänker Åsa och jag presentera lite om grenarna och också om bakgrunden och ta upp lite frågeställningar och sånt som vi kommer på.
Precis, och lite torrt och tråkigt sådär kanske, så kan man säga att working equitation är en tävlingsgren inom Svenska Ridsportförbundet. Den består av tre moment, dressyrmomentet, teknikmomentet och sen speedmomentet. Men om man skulle säga lite roligare, Ulrika, hur säger man då?
Ja, men precis. För mig är ju working equitation, det är ju ett sätt att rida dressyr på ett roligt vis. Hästarna får ju vara med och hjälpa till och kan liksom se uppgifterna på ett helt annat sätt. Så även om vi gör exakt samma saker som i dressyren så kan hästarna vara mycket mer delaktiga. Och det blir lite utmaningar för oss ryttare också i och med att det är hinder med och sådär.
Mm. Men du säger att det är dressyr, för det är väl det som working equitation bygger på. Dressyr med samma mål och liksom utbildningsskalan som den traditionella dressyren har.
Ja, men det tycker jag man kan säga. Och eftersom det var mycket olika klasser här i Sverige så kan man verkligen relatera det här till dressyren i och med att man kan dra lite likhetstecken mellan en lätt CB och en lätt C-dressyr och så vidare. Och det är lite samma rörelse som kommer tillbaka också. När vi kommer till lätt A kommer det lite mer sidvärts och förvända galopper och så. Så det stämmer rätt bra.
Mm. Men hur startade då working equitation, eller VE? För det är, vi är väl någonstans på 1990-talet som grenen liksom formas till en tävlingsgren.
Det stämmer nog. Man hör ju ganska mycket historier om det här bakgrunden. Men som jag har lärt mig så kommer det från Italien från början. Och att man har plockat in det här ifrån arbetet ute på fält in på en bana och gjort det till en tävlingsgren.
Mm. Precis så som man behövde använda hästen i arbete i södra Europa.
Mm. Och som mer man fortfarande gör idag på vissa ställen också, jag förstår.
Den här stora lansen, garrotchan, hur vi vallar får. Inte vi kanske direkt, inte så ofta i alla fall. Men de kanske.
Ja,
så. Men för att vi har ju en annan tradition av att arbeta med häst i Sverige än vad de har haft i andra länder.
Precis, och där kan nog hästarna ingå mer även idag i arbetet än vad de gör i Sverige. I Sverige idag har vi hästen som en hobby mer. Mm. En livsstil som man säger.
Mm. Men hur kom den då till Sverige? För att det vi vet med utifrån Ridsportförbundet så kom den ju som provgren 2009 och som ordinarie gren sedan 2011. Och jag kom i kontakt med den där i 2008-2009 i den delen, men då hade den ju funnits några år.
Ja, jag vet inte, jag har ju hört från många olika håll hur folk tycker att de har fört in grenen, men det började väl säkert smyga in från lite olika håll och komma igång lite smått där. Sen är det ju först egentligen på senare år nu som det har verkligen tagit fart.
Mm. Ja, det är många som säger sig att det var jag som förde in det i Sverige. Men precis, det var nog ganska många som drog sitt strå till stacken så att det kom till Sverige.
Det är många som har gjort en väldigt viktig bit här faktiskt på vägen. Idag känns det ju lite mer etablerat. Det finns ju fortfarande mycket svarta hål tycker jag, men det börjar liksom flyta ihop.
Så svarta hål som suger liv.
Jag brukar tänka på det att Sverige liksom, om Sverige är korta så finns det rätt aktiva områden med lite svarta fält emellan. Vi tänkte vi måste ju fylla ut det över hela landet till slut så att det hänger ihop. Första gången jag kom i kontakt med det var ju genom dig faktiskt då, så vi kände inte ens varandra då, utan jag fick ju se dig på en uppvisning i Uppsala.
Och blev helt starstruck.
Ja, det blev jag. Du har ju varit min idol sedan dess.
Ja. Jag kan axla den rollen.
Ja, du gjorde ett bra jobb helt enkelt. För jag blev jätteintresserad och gick ju hem direkt och började läsa på.
Mm. Det var en uppvisning som vi hade då för att visa upp working equitation. Vad var det för evenemang? Det var ute på Uppsala där vi...
Precis, det var ett stort hästevent för att engagera politikerna i Uppsala för att ge hästsporten lite mer plats.
Mm.
Och då hade vi massor av olika uppvisningar och då var ni en del av det.
Mm.
Och just då fick vi rast ifrån min monter och kunde springa ut och organisera. Så att det var ju bara ett tillfälle.
himla bra tillfälle. Mm. Men ska vi gå in lite grann på de olika delarna, momenten, och bara liksom kort beskriva vad de, mm. vad de, vad de innebär.
Ja.
För vi har ju som sagt tre moment. Kanske lite likt fälttävlans del i dressyr, hoppning och fält. Och vi har dressyr, teknik och speed. Mm. Så dressyren, du var ju inne på det att det är lite liknande vad vi visar i en let's see tävling på dressyr, är lite liknande vad vi visar på en let's see i V-dressyrdel.
Precis. Så. Ja, domarna dömer efter samma skala som i dressyren. Där 0 är utfört och 10 är det allra bästa. Och så siffrorna står för exakt samma saker. Och man får också med sig ett protokoll som ser exakt ut som det vi får i dressyr.
Har du fått en 10 någon gång?
Nej, faktiskt inte. I teknikmomenten har jag fått det, men inte i dressyren än. Jag har strävat mot det.
Ja. Svåra 10. Och där är ju VS dressyrprogram är ju alltså lika hela tiden. Alltså för tävling till tävling menar jag.
Ja, det är det. Det finns ju ett och nu finns det ibland två program per klass. Men de går ju alla på kortbana. Det är lite annorlunda.
Precis.
Och det är rätt roliga vägar. Det är lite nytt ändå för oss som har suttit och nött i den vanliga dressyren, så finns det en del rätt kul moment i de här programmen. Mm. Bland annat ökningar på böjda spår och
just sånt. Det. Ja.
Ja, det är roliga program.
Så hur många olika dressyrklasser har vi nu då inom VE? Den lättaste?
Ja, vi har de här, man tar de två lättaste vill jag nästan klumpa upp, lätt E och lätt D som är...
Lätt E och lätt D sa du?
Ja. Mm. Lätt E är ju enbart i skritt och i lätt D så tillkommer i trav.
Mm.
Och de är ju sådana att man får använda dem på tävling både som vanliga klasser och även lite att vi har tänkt att man ska kunna ha pararyttare där också så småningom. Mm. Och kanske på ridskolorna att det passar bra att ha program utan galopp. Mm.
Och sen kommer ju galoppen in på lätt C-programmet.
Det gör den. Och det vi bedömer där är ju lite hästens takt. Och det ska finnas en kontakt med hästen som ska vara stadig. Mm. Så även om man inte hästen behöver gå helt i eftergift så vill man se en stadig kontakt och jämna fina gångarter.
Mm. Och sen kommer vi till lätt B. Mm. Och då har vi nu två dressyrprogram. Mm. Lätt B1 och lätt B2.
Det stämmer bra. Och lätt B2 ska ju bli ett steg vidare mot lätt A. Så där ska vi också kunna följa upp i själva teknikmomentet med lite svårare nivå.
Och lite fler övergångar.
Ja, eller precis. Hur? I lätt B kräver vi ju lite mer också att hästen är eftergiven och börjar bli lite stadig och mjuk.
Och sen har vi lätt A som också har två program. Lätt A1 och lätt A2.
Det stämmer bra.
Så.
De här nya programmen har ju funnits något år. Lätt A2M var ju tyvärr lite felaktig förra året så att vi använde den aldrig. Men nu hoppas jag några arrangörer vågar använda den i år.
Ja, den hade ingen... Den hade visade bara galopp i ena varvet.
Ja, för det blev fel när de ritade den. Det skulle ha varit en väg som gjorde att ryttarna böt varv. Och det blev...
Den blev aldrig
Det upptäcktes faktiskt bara dagen före en tävling när någon skulle rida igenom det programmet att det var bara galopp åt ena hållet.
Ja, så, ja, det var ju lite pinsamt kanske för arrangören. Ja. Och sen har vi medelsvår och svår.
Precis.
Så.
Och när man har kommit upp så högt så vill man ju se lite mer samling hos hästen. Och då tillkommer ju också galoppombyten.
Och, och den stora skillnaden med medelsvår och svårklass är ju att i den svåra klassen så rider vi på en hand hela tiden.
Exakt, och det gör vi i alla moment.
Ja, så det är den stora skillnaden.
Mm. Och det är ju egentligen ursprungligt för att man ska kunna ha den här garagen med sig när man rider runt.
Och så när man har klarat av den här dressyrdelen, känner sig antingen fantastiskt bäst eller lite lätt anfådd och...
Ja, det kan ju vara väldigt olika. Men det här är det roliga med VE att man inte är klar då när man har ridit dressyren. Man kan komma igen i nästa moment. Så det är väldigt spännande på tävlingarna. Man vet ju aldrig vem som ska vinna. Nej. Förrän alltid ridet.
För sen har vi då liksom moment två i det då, att det är teknikmomentet. Och där är ju banan en ny för varje tävling. Och den ritas ju då utav barnbyggaren. Så. Och enligt, det finns ju regler då vilka hinder som får vara med. vilka teknikhinder, vilka svårigheter för varje klass.
Ja, det så... där står ju tydligt till er vilka hinder man får använda i olika klasser och också hur de får ridas.
Precis.
Vad det ska vara för gångarter och hur man får lägga över gånger och annat. Så att det går att läsa sig till.
Så har du anmält dig till en Let's See i en tävling, så rider du Let's See dressyr och sen så rider du den banan som är ritad för Let's See-klassen.
Exakt. Mm. Det är inte tvunget för arrangören att lägga ut banorna i förväg. Utan i princip så kan man få se banan på tävlingsdagen. Och den ska vara ute en viss tid innan klassen startar. Och man får gå banan som är hoppning. Det har blivit lite av en rutin ändå att lägga ut banorna. För att det skapar ett lugn på tävlingsplatserna när ryttarna har kunnat läsa på. Mm. Så här långt om man får säga vad som är bäst, så tycker jag det är bra när banorna kommer ut lite innan.
Ja, då får vi också så förberedda hästar och ryttare som möjligt. Ja. Och det är ju bara en fördel faktiskt.
Ja.
Så. Och ja, vad är då ett teknikhinder? Hur kan det se ut? Alltså, kan vi ta Let's See? För då kan det se olika ut.
Ja, egentligen ett hinder är ju en svårighet som ska lösas av ryttare och häst. Mm. Som kan se ut på väldigt många olika sätt. Något som är karaktäristiskt tror jag som folk kopplar samman med VE kan ju vara den här bron till exempel. Man ska rida över en träbro.
Mm.
Och det är ju inte bara det att ta sig över bron, utan man tittar på många saker. Dels hur man gör avsaktning innan, att det är balans.
Mm.
Att hästen är avspänd, att ryttaren är avspänd och inverkan fungerar och sen också övergången efteråt. Så ett moment i teknik är ungefär som i dressyr, många olika saker som ingår och ska fungera.
Och då så får ju man då som ryttare ett poäng per hinder hur väl du har utfört det.
Exakt.
Och det är också som i dressyren då, från 0, du inte har utfört det överhuvudtaget, till 10 då, där det var helt super.
När det är perfekt.
När det är perfekt.
Ja, det händer ibland faktiskt.
Mm. Grattis.
Ja.
Vilket hinder var det du fick en 10 på?
Ja, för mig har det hänt flera gånger.
Jag har som bäst en 9.
Mm. För de som aldrig hållit på med VE kan det vara intressant att vi nämner några hinder till kanske. Jag tycker också den här grinden är väl någonting som återkommer, att man ska kunna öppna och stänga en grind.
Mm.
Den är ju rätt viktig om man tänker på ursprunget också, att man skulle kunna ta sig in till de här fåren som man ska fösa runt. Och...
Mm. Utan att sitta av, för det är ju
precis.
Så.
Och vi hämtar också upp en lans ur en tunna och ska kunna rida en distans med den och sätta tillbaka den i en annan tunna. Och mittemellan där brukar det stå... Kan vara en tjur med en ring som man ska fånga också.
Precis. För vad har vi sammanlagt, så har vi 16 hinder tror jag som vi kan använda oss av i den högsta klassen.
Precis.
Så.
Och de kan se lite olika ut. Mm. Vi har ju hindren där, om vi går till klockan, som kan vara antingen en rak korridor eller en korridor som är formad som ett L. Så att det finns ju varianter på de här hindren också. Men det är väl ungefär det. Och i TR står det ju klart och tydligt av vilka hinder som kommer in i vilka klasser. Och det beror ju på att man måste ha tränat och klara av att utföra dem. I sin svårighetsgrad.
Och sen en bana är väl ungefär på, i den lägsta klassen, 10 hinder tror jag det är. Och sen upp till... Ja, 16 hinder.
Jag tror 18 hinder faktiskt max.
Det är 18 hinder, men att det finns... Att det finns... Du får ha max 18 hinder, men att det finns 16 hinder att...
Nu var jag inte så huvud på spiken. Nej, kanske jag måste läsa på lite.
Ja, vi får läsa på det.
Men det är väldigt massa hinder.
Det är himla massa hinder om man ska...
Och det är ju faktiskt när man rider en svår klassbana. Det är tufft alltså. Det är många hinder.
För då ska du ju göra på en hand också, allting.
Ja.
Och du har galoppombyterna.
Det är otroligt krävande, jobbigt faktiskt.
Ja, det är det.
Man måste ha tränat för uppgiften ordentligt.
Men sen kanske den kommer som är, ja, jag höll på att säga roligast, men kanske som dressyrtant.
Ja.
Eller jag inte dressyr, ryttarinna. Speedmomentet.
Ja, precis. Speeden är det avslutande momentet och då rider man ju hinderbana igen. Och den brukar se ungefär likadan ut. Ibland kan det... var små justeringar. Ibland tar man bort ett par hinder så att den blir något kortare. Och den ska ju ridas på tid.
Mm. Och då är det ju inte bara fullt ös medvetslös som gäller.
Nej, det är rätt korkat egentligen. För att om man rider iväg i sån fart att man tappar kontrollen, så kommer det att ske mycket misstag på vägen och de är dyra. Så
precis.
Det gäller ju, för mig är speed, det är fart med kontroll.
Mm. hästen ska gå kvar i sin form och vara liksom under ryttaren på något vis, inte bli lång och bara älga iväg, för då blir det svårt att hinna.
Absolut.
Då blir det inte svängarna, de blir stora, de glider ju iväg och det tar tid.
Exakt, och man ska ju kunna göra alla de här övergångarna också, för det precis. Kommer ju stopphinder där man måste stanna, ja. Och det får ju inte bli bryskt och ful ridning, utan det ska vara balanserat, så att det är otroligt viktigt med kontroll i speeden.
Då kan det nästan gå fortare och gå ner en gång art.
Ja, och det har vi sett när man dömer speed, tycker jag, i de här lätta klasserna. I lätt B så är det ofta faktiskt ryttare som rider trav som tar den snabbaste tiden, i och med att man förlorar på galoppen, i och med att man inte har kontroll att komma runt och utnyttja svängar och sånt.
Och där är ju en fördel att man faktiskt får rida lätt.
Ja,
så du kan
i speed får du rida lätt.
Ja. Ja. Och det är såklart att det går, att du kan rida fortare i traven då. Så. Men det är också den att domaren har faktiskt rättigheten att blåsa ut om ett ekipage skulle rida för.
Absolut, och det kan man göra av lite olika anledningar. Man kan ju tycka att det inte är bra ridning, eller att det övergår till att faktiskt bli lite farligt och påverka hästen negativt, och då kan vi blåsa ut.
Ja. Men som ett exempel, man måste vara lite försiktig också. Även om man får exempelvis bron, rida den i vilken gångart som helst, så får man vara lite aktsam att hästen ska hinna se vart att bron kommer, att lyfta på sina ben, så att vi inte går för fort och riskerar att hästen faktiskt snubblar på bron och gör illa sig. Där måste vi ha en sundhet i vårt tänk.
Samtidigt är det en jättekul känsla att rida den här speeden, och speciellt om man har en häst som kan, tycker jag, hästarna är med och hjälper till med alla hinder och vet när de är färdiga och ska iväg mot nästa. Jag vet ibland om man har haft någon häst som haft rutin, som man knappt hunnit stänga grinden för den hästen är på G och ska till nästa hinder. Så.
För det är väl ett av de här delarna som är en sån fördel med VE. Att det just blir meningsfullt för hästen. Hästen förstår vad som är dess uppgift. Den ska runt en tunna och den ska gå över den där bron eller så. Och sen när man sen kan lära dem, för att träna en häst för speed är ju också någonting som vi gör.
Ja, det måste vi lägga till i våra träningsupplägg, att faktiskt lära oss själva hur man ska rida och träna våra hästar. Så att det är inte bara, det är många som frågar, tycker jag, hur ofta man ska träna och hur ofta ska ta fram hinder och så. Och det är klart, det behöver tränas lika mycket som allt det andra. Så att man har ett ordentligt upplägg med en bra tränare som vet hur det ska gå till.
För ett är väl bara det här att lära hästen att lämna ett hinder snabbt, att den ska iväg. Det är väl en sån här sak som vi tränar hästen för speed. Att när vi har gått runt tunnan och riktar oss bort från oss, så ska hästen iväg, tänka framåt. Så det är väl en sån här lite typisk egenskap som vi vill se hos en VE-häst. Att den är lite alert, snabb. Ja.
Och det vill man ju lite se faktiskt i dressyrprogrammet. Det kan man ju säga skiljer mellan vanlig dressyr och VE-dressyr. Att vi har också några såna här övergångar. Vi har bland annat galopp då, till halt och sen över i galopp igen. Där vi vill se att hästen tar i på ett bra sätt. Lite impulsion brukar man säga.
Men så här, vi funderar lite grann. Vad är då fördelarna med att rida VE? Vad är fördelarna för ryttaren?
Alltså det finns ju hur mycket som helst.
Ja, ta din bästa fördel.
Ja, på olika nivåer. Men alltså, för mig kan det vara att man får så himla tydligt kvitto på när saker fungerar. På en dressyrbana utan några saker alls egentligen, så är du rätt fri att göra sakerna vad du vill. Men i VE så märker du direkt om någonting inte stämmer. Om en halt blir sen eller någonting. Det kan liksom göra att du inte klarar ut den svårigheten du skulle lösa.
Det är också ganska påtagligt om hästen är inte lika mjuk på ena sidan. När du ska göra de här ganska tvära volterna ändå.
Absolut.
Så om den glider iväg för dig till ena hållet eller så. Så blir ju direkt det här kvittot. Är den så liksidig som jag tänker mig att den är? Är jag så liksidig som jag vill vara?
Ja, och det handlar ju jättemycket om ridning, om sits och hur man fördelar sin vikt. Och sådana småhjälperna kommer ju väldigt tydligt i VE. Det måste ju fungera. En annan sak som jag tycker man får ut av det också är faktiskt att man vågar man blir mer fokuserad på hindren än bara på hästen. Så att det ger en bra ridning. Man kan släppa en tygel och göra andra saker samtidigt. Så att vi ser ju att hästarna blir väldigt lösgjorda och fina.
Mm.
Att det inte blir så mycket liksom fokus bara på hästen som det kan bli annars.
Nej, men precis. Man lämnar mycket mer till hästen att klara av övningen också. För det går inte att, så att säga, boxera runt hästen. Eller klämma ihop den för hårt mellan hjälperna. För då kan den inte komma runt på det viset som den behöver göra. Så att hästen är väldigt delaktig i att utföra hindret.
Mm.
Och det ger ju som sagt mycket glädje.
De får med att ta eget ansvar. Ja. Lite som med hoppningen också. Är man duktig på att låta hästarna vara med och ta ansvar. I dressyren kan vi ibland, jag ska inte säga att det är så generellt. Men vi kan styra lite mycket. Mm. Det blir så perfekt hela tiden att det kan bli lite mekaniskt.
Och sen då när man har, om vi tänker att vi har startat en tävling då här, hur vet man vem som vinner?
Ja, det där brukar jag arrangörerna tycker är rätt svårt att räkna första tävlingarna, men ryttarna är ju så snälla i be och hjälps åt här, så vi brukar hjälpa nya arrangörer. Men efter varje moment så rangordnar man de ryttare efter sina procent, och den som har högst procent får en poäng. Och beroende på antalet starter i en klass. Men säg att den får 10 poäng då, och så får nästa 8 och 7 och så neråt. Och så gör man så efter varje moment. Så man, efter varje moment så rangordnar man ryttarna genom de här poängen. Och efter tredje momentet så räknar man ihop alltihopa och får en slutsumma.
Precis, så det är en som vinner liksom själva programmet.
Ja.
Och sen är det ju precis som i dressyren och hoppningen. Att hur många placerade är ju beroende på hur många som har startat i klassen.
Mm. Så. Exakt. Och vid mästerskap och så brukar vi också rangordna och dela ut priser i momenten. Det är vanligt förekommande när det är ett mästerskap.
Precis. Och mästerskap har vi som riksmästerskap nu i Working Equitation.
Precis, i Sverige har vi riksmästerskap som högsta klass. Och det är för att det man kallar nya grenar måste jobba in under ett antal år för att få ha ett arrangemang i svenska mästerskapen, så måste man ha haft ett visst antal startande. Så vi jobbar mot det.
Vi jobbar mot det, precis. Men om någon, Ulrika, om någon skulle fråga dig vad du rider och du ska kort, nu har vi ju beskriva VR, för nu har vi ju gått in ordentligt. Jag tror inte att du svarade i 25 minuter på frågan. Utan det bara, du skulle vara så här kort. Jaha, vad pysslar du med när du rider då?
Ja. Och då säger jag VE. Och faktiskt är det så att idag är det fler och fler som vet vad det är. Men man möter fortfarande folk som inte har en aning. Och då brukar jag lite kort förklara att det är arbetsdressyr eller dressyr med de här hindren. Men det är svårt. Jag tror man måste ha sett det någon gång för att riktigt förstå det. Folk brukar ha lite svårt att förstå exakt vad man menar.
Om man skulle säga att de ser att jag har det här med tunnor, och så drar man associationen till att det skulle vara en westerngren. Hur skulle du svara då?
Jag brukar säga att det skiljer sig en hel del, att det här är en gren för sig, och att det mer är likt dressyren, brukar jag vilja framhålla. För det vet ju de flesta vad det är för någonting. Så att jag brukar framhålla att vi tittar på ungefär samma saker. När det gäller domarperspektiv.
Ja, men precis, och form på hästen och så.
Ja. Men det är svårt att förklara riktigt kort. Men däremot tycker jag då att fler och fler har sett det. Och man märker ju också att det poppar upp liksom mer och mer. Veterinärer som förordar VE och så där, tycker jag är roligt.
Om vi ska låtsas att vi har en siarkula. Och så kan vi säga att om 10 år, säger vi, hur ser VE Sverige ut då? För du sa att det fanns de här svarta fläckarna.
Det
har
som
vi täckt upp dem då?
Ja, men jag hoppas det. I de här svarta fläckarna finns det jättemånga som vill rida VE. Ja. De saknar lite möjligheter att träna. Men jag hoppas verkligen det har täckts upp. Och jag hoppas att det liksom ska rulla lite mer av sig självt. För som det har varit nu så har man ju fått jobba rätt hårt fram till idag för att stötta. Och få igång det. Så att det ska bli mer självgående. Och mer vanligt. Man ska komma till ridskolan. Och då ska det ingå i utbildningsplanen. Av sig självt.
Mm. Precis, att alla ridskoleelever ska få testa VE i sin
ridundervisning. Det ska återkomma där, precis som alla de andra delarna. Hoppning, dressyr, uteritt och VE. Och så är det idag på många ridskolor. Och jag vet att vi är flera som åker runt och gör korståg.
Ja, precis.
Och jag tycker det blir mycket vanligare. Och jag blir tillfrågad, jag åker också regelbundet till naturbruksgymnasier och sånt. Och har VE-lektioner, så att det kommer in där också.
Så inga svarta fläckar på Sveriges VE-karta om 10 år?
Nej, det ska liksom vara helt fullt. Vad tycker du själv?
Ja, jag ser om 10 år, då tänker jag, om jag tänker ur tävlingsperspektiv då ska vi ha SM, VE. Vi ska ha stora klasser i alla nivåer. Nu har vi ganska stora klasser, i alla fall i Mälardalen, i de lätta klasserna. Men då ska vi ha stora klasser alltså stora startfält i medelsvår och svår också. Så att de här ryttarna som vi nu har på lätt nivå, så om 10 år så har de etablerat sig i medelsvår och svår klass.
Det tycker jag också är bra. Jag tycker det är bra att vi har en ganska stor bredd nu, åtminstone på vissa delar av Sverige, att de verkligen pushas och komma vidare och växa in i grenen, ner från och upp. Och att det fyller på hela tiden.
Avslutande tankar då om någon vill testa VE och jag såg eller jag har hört om, vart ska de börja?
Alltså de kan ju höra av sig till lite olika ställen, men dels så kan de ju höra av sig till Svenska Ridsportförbundet och Annika Lund som sitter där, och hon ska kunna skicka dem vidare. Vi har ju grenledare i många av distrikten, så där kan man ju få information om vilken grenledare man kan höra av sig till, som kan tipsa om vilka tränare som finns i området och är aktiva. Sen kan man ju alltid, jag menar, vi har ju vår Facebook-sida.
We Love VE.
Precis, och där finns det ju en nålat inlägg högst upp där det finns länkar till tränare och lite andra bra länkar också. Och där kan man också ställa frågor. Vet det är många som lägger ut en fråga, där finns det någon tränare i Bohuslän, var det väl här igår. Och de får massa svar direkt, så det tycker jag är ett jättebra sätt. Sen är det ju så, tycker jag, att när man ska träna är man ju, man behöver ju kolla upp bakgrunden lite på den man anlitar också.
Ja, det måste man ju göra. Det gör man väl i andra, när man ska träna för någon.
Det tror jag. I och med att det är en ganska, jag vill inte kalla det en ny gren längre, men det sprider sig rätt fort nu, så kan man säga. Så är det många som hjälper till och håller träningen, men det gäller att man lär sig rätt ifrån början. Precis. Det är viktigt.
Jo, för att annars är det alltid svårare att lära om än att lära rätt från början.
Ja, och att man inte kommer till en tävling kanske till och med och har lärt sig fel. Det är jättetråkigt.
Ja, det är ju trist att bli utesluten kanske för att du använder fel hand eller något.
Men det viktiga är ändå att man kommer igång. Och jag vet, många har ju i de här svarta hålen, om vi ska prata om dem idag, så har man samlats liksom. Man tar en söndag och säger, men nu tränar vi VE tillsammans. Så det kanske är någon som kan då, och så kan man hjälpas åt och börja i alla fall. Det är ett jättebra sätt att komma igång.
Och passar det för alla då? Alla ryttare och alla hästar?
Ja, men i princip kan man säga det. I och med att vi har alla de olika klasserna, så det är klart, man kan rida i skritt och man kan rida trav och galopp. När man kommer till tävling sen så är det klart, det krävs olika saker av hästar och ryttare. Ska man upp i klasserna så måste ju hästen ha förmågor att utföra det den ska. Man kan väl säga att det finns en klass för varje häst, så att man tänker rätt tillsammans med sin häst, vad man har för förutsättningar.
Och det är många hästar som kommer nya, eller ekipage som kommer nya på träning. Så visst att hästarna kan titta och kanske skygga för några av hindren, men nästan alla hästar accepterar, och när de förstår vad deras uppgift är, så slutar de att skygga för sakerna.
Det tycker jag de gör i mycket högre grad än vad ryttarna tror om sin häst.
Jag tror att ryttarna skyggar mer än hästarna.
Ja, ofta säger de, det kommer inte gå det där. Det kommer inte gå. Sen åker de hem som har gjort precis allt. Så det handlar om inlärningen, att man inte har för bråttom och stressar, utan att man är klok när man lär sig en häst.
Precis. Sen finns det ju ett fåtal hästar. Ett litet antal som kanske inte kan släppa sin rädsla.
Det finns hästar som kommer ha svårt för vissa saker. Då får man ju, man får ju träna och kanske acceptera till viss del och se till att man har en duktig tränare som kan hjälpa dem på vägen.
Såklart. Ja. Men det finns ju vissa hinder som man kanske behöver ta ha lite mer tålamod så att man inte skrämmer upp hästen.
Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Det är så viktigt att inte ha för bråttom. För att göra för mycket och orsaka att hästen blir skrämd gör mycket mer skada än nytta. Så att man ska träna i lugn och ro. Dela upp allt i små bitar och bygga på. Jag brukar säga att det är som att bygga Lego. Man har inte byggt klart allting på en gång utan man får bygga en bit i taget.
Ja, men precis. Och det viktigaste är inte att utföra själva hindret när man tränar. Utan att träna på det kanske man behöver träna på. Att kanske stå still vid bordet. Inte att just lyfta kannan. Det är inte det viktigaste. Utan att få hästen att känna sig bekväm att stå i närheten vid bordet. Om det är det som den exakt behöver träna på.
Exakt. Ja, men det, ska du ut och hoppa en 1,40 hoppning så lägger du inte upp en oxe på 1,40 för din häst första gången den ska hoppa. Utan du lägger ut några bommar på marken. Det ja är exakt samma sak.
Precis. Ja.
Så att, ja, men en bra tränare och det är viktigt. Jag tycker en jätteviktig sak vid hindren är att man jobbar lugnare och att hästen är avspänd. Så att man inte hafsar igenom och hästen är spänd och man rider därifrån. För det är någonting de verkligen får med sig då. Så de ska aldrig gå från hindren och vara spända, tycker jag.
Nej. Lugn och ro, avslappning, så får ni den här glädjen och hästen lär sig vad den ska göra, spetsar öronen, förstår, hjälper till och det blir liksom meningsfullt för både häst och ryttare.
Precis, jag kommer att tänka på om man bor i ett område där det inte finns så mycket tränare nu så kan man ju faktiskt anlita en duktig tränare. Det finns ganska många som åker runt och drar ihop en helg och komma igång och sen kan man träna själva däremellan.
Mm.
Så att även om man inte har möjlighet att få en bra tränare en gång i veckan så kanske man kan få det en gång i månaden eller en gång varannan månad. Och så kan man träna själv emellan.
Mm. Och en bra grundriden dressyr på hästen gör att ja, det mesta ligger där.
Sen är det många som undrar om de ska komma igång då, vad de behöver för hinder. Och det brukar jag säga, man behöver ju inte mycket egentligen. Det mesta har man ju redan på anläggningen. Har man lite bommar och koner och grejer så kan man ju börja. Och sen behöver man lite små saker. Men det brukar man kunna skrämla ihop hemma. Någon gammal pall eller bord och ställa en kanna på. Och kan ju vara en del börja med sin longerlina som grind och så vidare. Mm. Så att man får ha lite fantasi där. Man får inte låta det stoppa en.
Nej, nu har jag inga mer frågor.
Har du inga fler frågor inne? Och då kanske jag visste, har vi ingen sån dagens fråga, Åsa?
Jag vet inte.
Nej.
Kanske man alldeles...
Du är helt slut nu.
Ja, jag är helt slut. Kan vi pausa?
Det här programmet idag, det blev lite korvstoppning. Men vi tar en liten paus.
Vi tar en liten paus.
Mm, jag ska bara hitta den här stoppknappen.
Ja, men nu har vi pratat på ett helt program här om vad Working Equitation är. Och de brukar ju alltid börja med att presentera sig själva.
Ja, vi kom ju just på det. Att vi var ju så involverade i det här med VE så att vi glömde tala om vilka vi är.
Så vi har det som en cliffhanger helt enkelt.
Ja, ni får helt enkelt vänta till nästa program innan ni får veta det. Men då blir det lite mer ingående om vilka vi är.
Precis, så nästa program så blir det, då går vi in på varför vi började med VE. Och vad vi gör med VE. Och vilka vi är. Och så vidare.
Precis, det kan bli ännu roligare om jag får prata om vem du är, Åsa, och tvärtom.
Ja, sån här traditionell så här presentation.
Ja.
Para ihop er två. Ja. Berätta om er själva. Och sen får ni berätta det för andra om den andra.
Ja, vi får se hur det blir. Ja. Vill man veta det så får man ju återkomma och lyssna på den.
Ja, och det går alldeles utmärkt att prenumerera på våran podd.
Mm, det gör det.
För det ska man göra.
Det måste man göra. Ja. Det kommer bli jätteintressant. Och vi är ju också jätteglada om det kommer in lite... Vad man tycker och så.
Mm. Frågor, tankar, idéer.
Och vi kommer ju också plocka upp lite frågor som vi har fått på vägen. Och diskutera i de här programmen.
Absolut. Kommer vi göra. Och vi kommer ha intervjuer.
Ja, vi kommer åka runt och intervjua på plats. Få lite från verkligheten. Mm. Vi kanske bjuder in någon som vi intervjuar här. Och ja, det blir jättespännande. Vi har hur många uppslag som helst.
Vi har helt programidéer för flera år framöver.
Ja,
precis. Så oss bjuder ni inte av med.
Nej.
Tjingeling, vi ses nästa program.
Det gör vi.
Ja.
Okej.
Hej!
Hej!